I vår programserie från Stoltråds pop till stökig rock ska vi idag träffa representanter för två band som var populära i slutet på 70-talet, speciellt på skoldanser och dansplatser. Och en del berodde säkert på att medlemmarna var så jätteunga. Det är då alltså Peter Hertzberg och Svante Betlehem från Snad samt Jan Arner från Empire. Peter, hur börjar Snad?
Ja, vad är nu börjar? Ända vad jag vet att vi hade första övningen 17 februari 77.
Vad var det?
Vi Stora Långgatan 74 vid Christer Nybergs bastukammare.
Och vem är vi?
Mikael Wendlin, Leif Granlund, Christer Carl Gunnar Nyberg och jag, Peter Hertzberg.
Och när fick ni med Svante?
Juni 78.
Var det Svante du som tog kontakt eller var det killarna som kontaktade dig?
Alltså det var egentligen så här, jag får sätta ett jättestort tack åt Peter Falun och Nyfe. De förde Snads ord vidare till Borgaregatan där vi då gick tillsammans i skola och sa att de behöver en keyboardare, är du intresserad? Vi hade faktiskt ett band på Borgaregatan med det här repertoar som bestod bara av Hurricanes, Sweet och Slade.
Och jag kommer ihåg, Peter, att du studerar gitarrspel för Herbert Laurén på Kyrkos från Harden 10.
Stämmer med stor iver.
Nå, ska vi då fråga Jan Arner hur allt börjar för din del?
Nå, det börjar när vi var på sjätte klassen. Det hade precis blivit övningsskola och gamla lärarkollegor var utsparkade och det var en massa nya unga lärare. Så hade vi en musiklärare som hette Bengt Siegfrieds. Och han frågade riktigt tidigt att skulle det vara någon som skulle vara intresserad av att om han skulle starta en gitarrklubb. Och på den tiden så upplevde jag att det fanns ingenting som var tuffare än en elgitarr och så vidare. Så jag skulle säga att nästan alla killar i klassen markerade att jo, vi ska vara med och några flickor. Och så var det. Och därifrån började så tränade man ivrigt. Sen kom sommaren så hamnade nog gitarren i skåpet. Och där kan det nog hända att den skulle ha förblivit. Men så började de här killarna här som sitter bredvid mig då, Petske och Kricke, först öva och på. Och då efter en ettårspaus så tog man fram gitarren igen. Och vi flyttade sen till Smedsby och jag hade blivit bekant med bröderna Sträng via att vi seglade Optimistjollen. De höll på att musicera något smått. Och därifrån var det redan lite i förväg. När vi ska nog börja spela, när jag flyttade till Smedsby. Och så fick jag då en Ibanez-gitarr i julklapp då, 77. Gibson Les Paul-kopia. Och så hade vi första övningen där i mellandagarna. Och då hade vi ännu Johan Ström med på bas.
Men det var ju inte världens enklaste att få tag på utrustning på den här tiden. Jag tänker då närmast på att den kostar så otroligt mycket.
Stämmer bra. Då jag hoppade med dem med Snad, så jag kunde inte börja dra min orgel hemifrån varenda gång. Så då blev jag till skaffa en det här Farfisa VIP 600, en sån där cake-orgel som var Gyllene Tider som hade en likadan. Och den kostade ju nog plenty på den tiden. Och PA-system, och vi hade ett PA-80 och det räckte ju inte så riktigt långt här, så att sen blev jag liksom till lite satspengar och då blev jag ju till köp Exoms gamla kiosker, då stora jävla skåp som vi drog runt Österbotten och finska Österbotten. Och det kostade faktiskt. Då gick alla farsor i borgen för oss och vi tog ett lån som vi nog aldrig trodde vi skulle fixa, men det gick nog bra.
Och jag kommer ihåg, Peter, att du hade en Hagström-gitarr.
Stämmer.
Var det din första?
Första elgitarr.
Då bytte du upp dig sen.
Ja, som jag kanske trodde, men jag faktiskt nog köpt sen en Fender Stratocaster.
Hur var det med Empire och sånganläggningar eller PA:n?
När vi började så vi övade i vårt garage där i Smedsby. Och till en början så att säga sånganläggningen så Mika Sträng hade en gitarrförstärkare och vi spelade båda gitarrerna genom den och så sjöngs det också genom den. Så det var så att säga vår första PA. Och sen kommer jag inte riktigt ihåg, men jag skulle tro att också ungefär till sommaren då 78 så köpte vi av Dansdags deras Hagström PA-80.
Och jag kan tänka mig att ni övar flitigt många kvällar i veckan.
Fyra gånger i veckan.
Det var ganska uppstyrt. Alltså Hersberg var en väldigt sån här drivande person. Så det var som inte frågan om att säga att man inte kunde komma, utan man skulle komma. Det var bara att jag var där.
Betyder det att ni skulle få alla andra intressen åt sidan?
Jo, inte fanns det några andra intressen. Och mer om musiken kom. Nej, det var allt i allo, både på gott och ont.
Hur var det i Empire-lägret?
Jag skulle säga att det var nog precis samma sak. Säkert hade man lite tagit intryck då av den här strikta disciplinen som Snadd hade. Så nu var det 4 gånger i veckan vi övade och prioriteringen var nog att jag hade nog hållit på med diverse idrotter fram till det. Men älgtarren gjorde nog att allt lades åt sidan för flera år framöver.
Ja, och sen gäller det att vara ärlig på nästa fråga. Hur pass mycket tränar du framför spegeln, Svante?
Framför spegeln?
Så att du skulle se bra ut på scen.
Nej, no.
Det skulle säkert ha behövts, men inte no.
Tyvärr kom ett senare skede i en annan bransch.
Funderar ni aldrig nå på det visuella?
No, säkert funderar vi, men åtminstone jag var i många, många år så jäkla drabbad av rampfeber. Så fast jag skulle ha vilja så kanske det ändå inte skulle ha lyckats. Utan det tog ganska många år innan jag tyckte att jag kunde slappna av på scen.
Jag skulle säga att vi planerar nog en hel del hur vi skulle se ut egentligen på scen. Vi lät sy upp glitterdräkter. Så vi alla hade olika färgade dräkter. Jag tror att Hersberg hade en guldfärgad och någon hade en silverfärgad och någon hade en satinblå och så vidare. Och jättesnygga var vi då.
Jag tror att ni har några fina foton så jag kan sätta upp på Facebook-sidan om det här.
Hoppas Svante har.
Jag tror nog att det finns. Jag ska söka mitt arkiv i djupa källan.
På er första keikka som var redan år 1977. Vad kommer du ihåg av spelningen?
Vi var på Svenska klubben åt Odd Fellows och rampfeber hade man nog. Jag tror vi började med en låt som dansbandet Tonix hade spelat in som ett Genie. Men vi var på 4 då ännu, att Svante var inte med då ännu.
Ni hade säkert då redan nytta av att vara jätteunga. Farbröderna och tanterna tyckte att oj, vad söta pojkar.
Nå, inte vet jag, men att vi fick nog faktiskt bra kritik där. Nu var det några som tyckte vi spelade för lite valser.
Vad var er första keikka med Empire?
Det var mest på Böledagen i början av september 78 och vi spelade då tillsammans med blåsorkester, knallhattarna från Smesby och sen ett sånt där spelmanslag då från svensk Österbotten. Det var proppfullt med människor där och ska vi säga, vår repertoar var nog det som i det där sammanhanget föll folk mera i smaken, så jag skulle nog säga att vår första spelning var helt klart succé. Första låten var Twisted in a Night Away, det kommer jag ihåg, men inte så mycket annat.
Vilka skoldanser kommer du, Svante, ihåg?
Vi spelade på Lyska åtminstone och sen på Nuoriska här i Vasa. Och så tror jag också att vi var till de här skolorna i Petalax och Vöro.
Och Petersson, för noggrann bok över allt som Snadd har gjort så kanske kommer på någon skola till.
Vuorikadun yläaste.
Vilka skolor var Empires territorium?
Nu var det ju på Lyska som vi spelade sen Korsholms högstadie. I Vöra spelade vi också och sen i Närpes högstadie, kommer jag ihåg.
Upplevde ni då rivalitet mellan Empire och Snadd, speciellt när det gäller de skoldanserna?
Jo, alltså så efteråt känns det lite löjligt att nu var vi som kompisar, men det var nog på något vis en sån där blodig rivalitet över det här som känns nästan fån i dagens läge när man tänker på det.
Nå, vilka var Snadds vapen i denna kamp?
Eventuellt lite stämsång, för vi var ganska duktiga på det egentligen. Till och med trummisen Leffa så tonade en stämma bakom trummorna.
Och hur var det med Empire?
Jag vet inte vad vi hade för hemliga vapen, men vi harmades ofta över att vi inte hade keyboardet. Vi tyckte att det begränsade vår repertoar.
Ni har jättebra minne alla tre till skillnad från mig, men det som jag tyckte skilde banden åt var det att Empire var mera rock än Snadd.
Jo, nu var det alltså, det var enkla rocklåtar som var vår grej. Att flera gånger så tog vi på oss låtar som vi borde ha spelat. Rock'n'roll och drag, så det var vi ganska bra på.
Varifrån tog ni intryck? Vilka var förebilderna?
För det första så var ju Exum och Tots här. Och Barbarella tyckte man om. Och så var ju Eagles då ute i världen. Och Och givetvis, vi går in på svenska sidan, flamingokvintetten, att jag alltid tyckte om sån där smörsång, jag har alltid varit så lite lällare på det viset, så att, fast jag alltid erkände på den tiden.
Flamingo var knappast något för en paja.
Nå, inte någon som någon skulle våga öppet erkänna, åtminstone, men folk kan ju ha sina hemligheter. Om vi nu pratar idoler här på hemmaplan, så känns ju lite smörigt här med tanke på vem som intervjuar oss, men Exxon var ju nog kungarna på tronen. Men så tyckte jag nog om typ Hesso Koivisto, gitarristi Barbarella, Linda Nine var duktiga, och sen riktigt på slutrakan tyckte jag att Reflexbanden, när de hade en åländsk gitarrist med, Kutten kommer jag ihåg att han hette, och de hade ju blåsare, som man tänker efter att någon sån där fullstora band ser man ju knappt numera.
Vilka var de stora utländska förebilderna för er?
Jag tyckte nog om sån där hårdrock, Deep Purple, kanske Led Zeppelin lite senare, och Pink Floyd var nog en sån där absolut stor favorit.
Från skoldansarna så tog ni, precis som många andra band, steget ut till dansplatserna, eftersom ungdomsmusiken spelades ju på den här tiden på dansplatserna. Var det svårt att komma in på marknaden, så att säga?
Ja, givetvis. Då gjorde man sitt allt för att få liksom sig hört på de orkesterparaden och allt. Men att slapp vi sen in rätt så bra, tycker jag ändå.
No, det var ju egentligen ett väldigt, vad ska vi säga, välorganiserat system då, som SOU. Det kom ju ungefär brevet på posten bara att nu har ni en spelning på olika ställen. Och sist och slutligen så var det ju under årens lopp ganska bra gage förhandlade. Att om man berättar åt ett band i dagens läge vad man fick betalt i slutet av 70, början av 80-talet, då blir det gröna av avund.
Men allt gick ju i princip till bussar och utrustning.
Jo, utrustning var ju så förbannades dyr på den tiden. Och ska vi säga buss, och mitt käll av bussen kostar så mycket att köpa, men det kostar jävligt mycket att upprätthålla. Det gick ju hela tiden sönder.
Ska vi ännu lista några dansplatser ni gillar riktigt mycket att spela på? Ni behöver inte vara österbottniska, eftersom jag vet att ni har både med Snedd och Empire spela också runt om Finland.
För mig personligen Bromarv, och så faktiskt Kristinestad Brahegården minns jag var en saknas bra keikka. Och Brankis i Pargas var också en bra keikka, tyckte jag.
Svante, din tur.
No, jag håller riktigt med, för att den där tendensen som fortsatt även till nutid. Det finns inte så många band i södra Finland, så att man var väldigt uppskattad när man kom ner till södra Finland, till Lovisa, till Borg och till Bromar, till Pargas, Nagu. Alla de här ställena, så de hade som ett sug efter att få bra dansmusik. Och när man kom ner då, så man var nästan som lite kungar då man kom ner.
Vi hade bara några spelningar på riktigt långt borta. Någon i Borg och Kärgård, och sen var vi och spelade i Pargas. Och jag måste säga att jag tyckte att det var jäkla stor skillnad på publiken. Det var så mycket, mycket mer tacksam och bra där nere i södra Finland. Vilket jag sen upplevde när jag flyttade till Åbo.
Och så var det ju givetvis ett äventyr att packa sig i bussen och köra en helg till södra Finland.
Förvisso. Det är nog via spelande så har man nog kommit till platser som man aldrig någonsin skulle ha besökt annars.
Empires största keikka måste ju ändå vara rockkuningastävlingen.
Ska vi säga det mest dramatiska, om vi tar finalen i Helsingfors utan vidare.
Berätta om äventyret. Ni kvala in.
Jo, det var som att Leif Olsson, Henka Berg, tog kontakt med oss och att skulle vi vara intresserade till ställa upp i Rock i Kuningas. Det var ju någonting nytt, så jo. Så det var en deltävling i Nivala. Och där var vi, och så gick vi till vår stora förvåning då vidare till semifinalen i Mäntsälä. Dit det kom 20 band och 10 skulle gå till finalen. Då var riktigt den här 50-talsvågen, speciellt i södra Finland. Så vi var väldigt impopulära, utan man fick ställa sig så långt bak på scen som möjligt för att inte bli påspottad. Och det var tokiga helsingforsare där, och det fanns bara ett fåtal ordningsmän. Men där hände ingenting. Sen var det finalen i Kulturhuset någon vecka senare. Då kändes det som tryggt att där var det ordnat. Det var mycket ordningsmän och så vidare. Nå, det gick ju på det viset att det var nog ett 50-talsband från Helsingfors som vann. men det var fel band. DuckTales var det här citybandet som alla digga. Så det blev fullständigt upplopp. Och de ordningsmännen där, fast de var mycket och säkert utbildade, hade ingenting till sett emot. De välte kulturhusets flygel upp och ner, som blev nog antagligen bara helt i skrot. De fick lite pli på de här människorna när de tog brandslangarna och satt helt enkelt och började med brandslangarna driva iväg det. Och det slog sönder allt på vägen ut ur kulturhuset, alltså kafeterian var en fullständig förödelse.
Men ni klarade er helskinnade?
Jo, alltså vi var ju bakrummet och det fanns nog där sådana som, vet, vi blev lite så att säga som inlåsta där i något bakrum och tog ett bra tag innan vi så att säga släpptes iväg därifrån då för säkerhets skull.
Jyrki Hämäläinen, Suosikkis chefredaktör och alltiallo, var ju förstås med eftersom det var Suosikkis tävling. Han är ju gammal boxare, han kunde väl inte vara rädd?
Jag tror att det gjordes något försök att som en sån där som känner ungdomar skulle fara och blirka, men det satt nog med näsblod där i bakgrunden.
Vem var det som sjöng i Empire?
Det var nog Mårten Sträng som sjöng det mesta och franska kunde han definitivt inte, utan det var ju bara sådär att lyssna och så skrev han ner det han tyckte att han hörde.
Det gjorde säkert Snedd också i början då det gällde engelskan.
Hålla med fullständigt.
Berätta nu något som ni hörde riktigt åt skogen. Vad skulle det kunna vara för låt?
Ja, det var nog många efteråt när man skulle börja läsa att det var ett helt andra texter. Men å andra sidan i publiken, vem hör nu det här med alla ekon och allting? Vad är så att, inga problem.
Inga mappar sparade?
Ja, visst finns det. Jo, absolut. Alltså, jag tror Hersberg och jag har en likhet med att vara lite som det arkiverare. Vi har mycket sparat, det finns massor med foton, det finns mappar. Däremot finns det inget filmmaterial, så om jag får göra så efterlyser jag ifall någon ska filma någonting med smalfilm eller någon gammal videokamera. Finns det någon i publiken så gärna hör av er.
I slutet på 70-talet då ni spelade som mest och i början på 80-talet, så då hade det ju redan kommit strömningar in i popmusiken. Hur var det med till exempel den här 50-talsvågen som kom till Finland i slutet av 70-talet? Spelade ni rockabilly?
Någon bopperslåt, om man nu kan kalla det rockabilly, som Hoop the Bump minns jag, men inte desto mer.
Den andra stora stilen som kom, kanske till och med lite tidigare, så var ju punkrocken. Vi var ju inne redan lite på det, men var det den tuffaste låten som vi nyss hörde?
Punk var nog ingenting som intresserade någon, utan så efteråt när man hör på vissa gamla punklåtar så är det ju inte alls så dåligt som man kommer ihåg att det var, utan tvärtom ganska bra vissa saker. Kanske sången närmast är den som inte är så det könsjungande.
Det var också ganska många av de här äldre banden som gick över till amerikansk västkustmusik. Någon av er nämnde redan Eagles, Doobie Brothers, den här typen av musik. Tyckte ni om att spela sånt?
Ja, jag tror nog vi hade en del låtar som var med just med den stilen. Jag kommer inte på någon direkt så här, men...
Hur var det sen med språkfördelningen?
Inte ska det till minnas att vi har kina om något, utan här nu bara kommer att bra sommarnatt kommer nu från Snowstorm och sen någon finsk låt och reggae är okej och... Ja, nej, jag måste nog säga att det var nog aldrig snack om något sånt, att det var bra med det.
Spelar en paja mycket svenskt och finskt?
Vi spelar en del svenskt. Jag tror inte nå finska låtar. Det var ju så tragiskt att ingen av oss Empire kunde ju just nå finska på den tiden.
Men ni spelade ändå på finska ställen?
Nu blev det en del spelningar där också, men nu var det ju som förstås lite den tidens pop- och rocklåtar. Nu går det ju alltid hem det också. På engelska var ju våra flesta låtar.
Produktionsbolaget som Leif Olsson satt igång här så sålde båda banden. Hur var det att spela på de här finska ställena? Vi spelar ju i södra Österbotten.
Ja, stämmer bra. Alltså vi var på sådana ställen som Mieta, Jalasjärvi, Alajärven, Nuoriso Seura och så vidare. Och så här med backspegeln så är jag förvånad att det gick hem. För vi spelade många låtar som vi sjöng på svenska. Och det fanns inga, liksom, inga tendenser att någon skulle ha som ifrågasatt tänkt.
Ni var ju unga, söta pojkar.
Det är ju alltid en smaksak förstås, men unga var vi nog.
Båda banden spelade nästan i samma uppsättning, men Snedd hade åtminstone ett byte. Jag kommer ihåg att Micke Wendlin for iväg till Sverige och så hade ni en rockabilly pojke på basen kort stund.
Det var en finsk kille, Peter Lampinen tror jag att han hette. Han var inhoppandes fram och tillbaka så länge Micke Wendlin var i Sverige och jobbade. Men jag tror inte han lämnade riktigt länge i Sverige, så kom han tillbaka och så blev ju Micke på plats tillbaka.
På tal om basister, samma sak hände lite då det gäller en paja, men han som kom in var ingen rockabillypojke.
Nej, det var Janne Jansson som gick på klassen bredvid och han hade varit nog som någon form av ljudtekniker åt oss där, så han var så att säga nog med halva foten in i bandet och han var med, det blev kanske mindre än ett år. Så då tills vi slutar.
Sen då det gäller alltså årtal som ni då har full koll på här, ni har en massa arkiv med er, så kan vi ju konstatera att Snedd spelar en lite längre tid än Paja.
Några månader.
Vår första övning så var i slutet av december 77 och sista spelningen skulle jag säga var i november 81. Så när man i dagens läge tänker på det här så var det ju bara några år, men det var ju som en epok på den tiden. Det hände mycket.
Varför splittrades bandet?
Jag måste säga, jag kommer inte ihåg, men att tiderna förändrades lite och det blev som mindre efterfrågan också på våra keikor.
Peter nickar.
Stämmer precis, och jag var ju så där envisa som inte förstod något då. Så jag tänkte att vi ska fortsätta med det, men då det som Svante kom in på det att man borde börja med dansmusik, att det skulle lite börja ändras. Så var jag ju förstås tvärt emot, så i backspegeln så hade ju Svante rätt.
Varför slutade en paja?
Nu är det ju samma sak att tiderna förändrades, ungdomsdanserna dog ju egentligen ut under en ganska kort period. Och sen kanske i Empire blev det lite politik i det här, vad ska vi spela? Mårten och Jani ville att vi ska köra bara egna låtar och så vidare. Och vem vill på en dansplats höra ett band spela låtar som de aldrig har hört och så vidare. Och sen var det väl kanske, vet du, mycket skismer och så vidare. Och sen hade vi redan sådana vaga planer på att slå ihop oss med de här bröderna som sitter här bredvid mig.
Det ska vi prata om lite senare, men det är ju så att ni blev äldre och blev kanske lite andra planer. Både då det gällde flickvänner och också armé.
Ja, man spelar i band så var man ju alltid lite i rampljuset. Man kanske hade en liten fördel liksom till charma in någon tjej. Men musiken tog nog alltid, så det blev inte så långvariga förhållanden egentligen. Utan det var musiken som tog över. Och tjejerna orkade inte med, han far ju på kejka, låt han far.
Det skulle jag kunna komma med, ni hade ju buss, ni skulle ha rymts i bussen.
Några var nog med någon gång, men inte blev många gånger.
Hur var det i en pajalägre?
No, det var som det var, men jag har haft den åsikten att låt bandet far på kejka för sig själv och flickvännerna är någon annanstans, för att den här kombinationen tyckte jag passade inte riktigt bra. Börjar någon ha någon flickvän med så det blev en annan kemi i det hela.
En sån där brytningspunkt förr var också förstås då medlemmarna skulle göra sin militärtjänst. Hur påverkar militärtjänsten Snedd?
Mikael Wendlin var nog i armén samtidigt. No, vi hade inhoppare, bland annat Henrik Berg, Heikki Hovi och Ili Niemi.
Armén och Empire?
Empire var nog avslutat mycket före första var i armén, så det hade absolut ingen som helst betydelse på Empire, för det kom senare nog armén.
Båda banden deltog också i orkesterparader som SOU ordnade. Vad har du för minne av något sånt?
Det var lite fight, men det var nog roligt. Det var både i Forsby och på Vaskia. Och sen, första orkesterparaden var faktiskt i Petalax. Det var 2 dagar. Första dagen var det som i diskoteket och andra dagen var det där uppe på stora scen, så att säga.
Vilka parader minns Jan?
I Forsby. Men då skulle man så att säga kvala in till den riktiga orkesterparaden.
Ska vi prata lite bussar? Vad kan Svante berätta om Snedds buss?
Det mesta. Det var väl kanske jag som var den som var mest skruvande på den där bussen. Kanske tillsammans med Christer Nyberg. Så ja, det är nog många gånger jag har legat under den där bussen och skruvat det mesta på den. Både luftade bromsar och det här bensinsystem och ja, det mesta. Alltså det är helt tungt att äga en gammal skrotig buss.
Vi övertog ju egentligen den här samma bussen som Svante just pratade om, och jag kan konstatera att Svante var nog vår mekaniker, och det finns flera gånger när jag säger att vi skulle aldrig ha nått fram till destinationsorten utan honom.
Vi ska snart prata om hur allt fortsatte då det gäller Svante och Jan, men du slutar spela, Peter.
Ja, jag är lite som en fällkniv. Det kom ett annat intresse istället och som ro mig 110% igen och inte något i skryt, men dit var det bär så bär det. Så det var alltid allo hedo igen. No, det har pågått ändå till dags datum.
Det var alltså gymme?
Gymme och inom motion, ja.
Ångrar du någonsin att du slutar?
Nej, aldrig. Eftersom att jag höll väl på lite för länge.
Men du kombinerar ju det här på ett fint sätt här för ett tiotal år sedan då Snad spelade på sportsgym.
Jo, då fick vi ihop originalgänget. Då ställer man upp.
Då Snad och en paj hade slutat så fann ni varann. På vilket sätt?
Det var en idé från första början faktiskt att jag skulle börja i Snad och så vidare. Men det lades som helt ner. Så bildades det som ett nytt band då, där det var jag och Mikael Sträng på gitarr, Svante på keyboard, Kricke Nyberg bytte till bas, och sen kom in en närpeskille som gick på Peffan, Karl-Johan Bergman. Då kallade vi oss Compression.
Vi ska hälsa åt Juppin, alltså Karl-Johan Bergman, om han hör på det här. Men i den här samma programserien så har det ju berättats att också Jacke Jakobsson har spelat i Compression.
Ja visst, det har han gjort. Jag undrar hur många personbyten som blev där. Men vi höll ju inte heller på så riktigt länge.
Jacke hade vi ju varit bekant med länge. Han hade också hunnit vara ljudtekniker i Empire. Och sen hade vi ju startat det här Jan Arnes poporkester som egentligen kom till av en slump bara på grund av någon sån här evenemang, var det i Petalax UF, och det var KD Långbacka och några andra som hade skrivit någon text som de ville ha akkompanjemang till, och därifrån startade, så han var nog som med i rullorna, och sen tror jag att han kom med i det här Compression då när Mikael Sträng får i armén då.
Hurdana tillställningar spelar Compression på?
Jag skulle säga att vi spelar på helt vanliga som danser. Alltså de ungdomsdansarna som då fortsatt en liksom tid ännu. Och vad jag nu kommer ihåg så de här medlemmarna så Juppin Bergman, han då slutade och istället så kom Leben Sjöblom med på trommor.
Var repertoaren då en mix av Snads och Empires repertoar eller ändrar ni på repertoaren?
Nå, till en början så var det ju det eftersom det var lättast att falla tillbaka på. Vi säger som så att om vi nu tar det att det var på blodigt allvar i Snad och Empire, så där var det allt annat, utan det var nog det här normala scenariet var ungefär att Svante Betlehem körde och vi andra satt och drack öl i bussen och Jacke Jakobsson satt med en gitarr och så föreslog hur skulle det vara om vi skulle spela den här låten. Och så gick man igenom den och så spelade man den. Och det gick som det gick. Men det var ganska avslappat. Att det var inte så noga.
Ni var redan inne på att ni hade andra band samtidigt. Det var ju helt otänkbart då Snad börja och då Empire börja. Att man skulle spela i flera band, herregud. Men vi hörde nyss att under Compression-tiden så gick det.
Ja, som sagt, man hade ju en totalt annan inställning då till det hela. Inställningen var så mycket mer avslappad att det hade ju ingen betydelse och sånt numera.
Nå, om Snad och Empire var kortlivade band så var Compression inte allt för långlivat heller.
Nej, var ganska kort. Jag undrar om vi helst var igång ett år.
Det var nog inte ens ett år.
Nej.
Vi ska gå vidare med era musikaliska äventyr. Compression var som sagt ett kortlivat band. Vad hände i ditt musicerande efter Compression, Svante?
Efter Compression så antar jag att då kom som följande band Jan Arnes poporkester, alltså ett showband. Som ju var signerat Jan Arner, Jan Arnes. Och vi var ju mer ett showband och där kom egna låtar. Jacke var ju också en låtskrivare då redan, så Fredag kväll till exempel var en låt som kom även på skiva på Kustrock. Och den framfördes då på SU-rock.
På tal om skiva så tror jag det var Jacke som berättade i denna samma programserie att också en paj gjorde en skiva som de helst vill glömma. Låt höra.
men det har vi ju redan glömt.
Vad var det för skiva? Berätta.
Det var som en kvarleva från det här Rocky Kuningas, där vi fick någon form av skivkontrakt då. Men det var något sådant här projekt som inte passade oss överhuvudtaget. Det skulle sjungas på finska och så vidare. Så att det finns med en låt på ett samlingsalbum.
Tack för tipsen.
Varsågod, men du kan lämna det.
Men Svante, efter Jan Arnes så blev du plötsligt DJ.
Jag kan väl inte säga att jag blev DJ. Någon kanske kommer ihåg Far och Son Disco från Umeå. På sommaren så körde han runt med ett sånt 300 kvadratmeters tältdiskotek. Och han frågade mig då ganska tidigt på våren att om jag hänger med och kör lastbilen åt honom. Nå visst, jag var ju van till att köra buss, så jag körde lastbilen då, och ett 300 kvadratmeters ljusgolv var det som jag fraktade i lastbilen, och vi åkte runt på alla möjliga sådana här sommarevenemang och många gånger tillsammans med något Tivoli, och jag hamnade ju också till var liksom DJ lite emellanåt och vända skivor då han gick på paus. Runt halva Sverige, juni, juli, augusti. Så här är en ganska ovanlig erfarenhet.
Vad hände med ditt musicerande efter att Jan Arnes tog slut?
Jag blev faktiskt anlitad av Björn Norrgård och Kari Peltomäki Pelska. Så promenerade in på Västerlunds musikaffär där jag jobbade.
Du ägde den.
Ja, tyvärr. Och undrar om jag ville komma med i Old Vintage Blues Band. Och jag hade inte något annat och jag tyckte ju om musikstilen och så vidare. Så då var jag, vad kan det nu ha varit, kanske ett och ett halvt år med i Old Vintage Blues Band.
Så vi har en bluesgitarrist och en DJ här i soffan. Men Svante, det som du är mest känd för är ju förstås dansbandsmusik. Albatross, Calypso, Gens.
Jo, det stämmer nog bra. Och det här, jag tror att den där lilla eran då jag hoppade på med DJ-grejen, så var också det som sedan blev uppfarten till mera dansband. För att samtidigt som jag var i Sverige och rullade med DJ-grejen, jag tror att det var Hasse Bergström som ringde upp mig och frågade om jag är intresserad att komma med i ett dansband som de håller på att bilda. Och jag sa, ja, nog gärna kommer jag med, men jag kan inte komma förrän i slutet av augusti, för jag snurrar runt Sverige nu i sommar.
Och eftersom den här programserien koncentrerar sig på rock, så tar vi det där med dansbanden en annan gång. Janko, du flyttade till södra Finland, men musicerande fortsatte.
Ja, jag flyttade till Åbo då, hösten 87, och jag hade faktiskt träffat Kenneth Wilson i Åbo på Vappen, för jag var och tura med New Strangers då på bas då istället för Kricke Nyberg. Och i den vevan så kom vi överens om att vi skulle som börja spel sen då följande höst när jag kommer till Åbo. Och till en början var det tänkt att Johan Ström skulle spela bas. Han höll på att avsluta sina studier och flytta till Helsingfors och börja i finansbranschen. Så vi körde igång till en början på trio. Småningom så kom Mats Prost med, så att vi blev som kvartett. Och det bandet existerar fortfarande, dock inte med mig något mer.
Men du var ändå med i flera år.
Jo, att vi hade första spelningen i december 87. Och jag hade sista spelningen så sent som någon gång just där på hösten 2012. Då hade vi redan flyttat till Vasa och då la jag av.
Bandet som du beskrev här tidigare hette Moonlighters. Vilken typ av musik spelar ni?
Dansmusik, pop och rock. Men småningom så helt enkelt så mer och mer det här pop och rockstuket. Nästan vad som helst. Alltså även hårdrock, AC/DC, Europe, Bon Jovi. Och sen en del av det här diskorökarna då, Staying Alive och dylika, Rasputin och så vidare.
Men så tog just studerande från Åbo Akademi lite exempel från Vasa och grundade en rockförening. Var du med?
Det var faktiskt Mats Prost, Henrik Lillhannus och jag som startade rockföreningen vid Åbo Akademi i Åbo 92-93. Och som allra första projekt så hade vi Råa på kåren, och där var olika band som spelade. Inte var det normalt spela, utan lite olika teman. Det var ju förstås ett taktsamt ämne. Det var ju proppfullt från första stund. Och det som har ju glatt mig mycket, att det här Råa på kåren lever fortfarande. det heter väl Raw Alive nu, som de har varje höst och varje vår.
Och jag är givetvis också glad att rockföreningen på Peffan lever fortfarande, firar 45-årsjubileum i år, då vi pratar 2025. Och Svante gick ju på ett sätt tillbaka till pop och rock också med Gents. Gents var ju inte ett lika renodlat dansband som Albatross och Calypso.
Nej, det har du helt rätt i. Alltså, vi ville ha en musik som var dansbar men som inte var typiska dansbandslåtar. Så att vi körde ganska mycket Eagles, Dr. Hook, såna typer av låtar. Men vi satt vår egen prägel på dem och fick dem som till fungera i danstempo.
Du var inne tidigare här på att dansarna förvandlades från att ha varit ungdomsdansat till något helt annat. Vad tror du det beror på?
Oj, det där är knepigt. Men det krävdes en brytning där för att sen skapa någonting nytt. Och från Sverige kom ju mycket av de här dansbanden, bland annat i Åminne. Det var ju Tonix, Thorleifs, Vikingarna, Flamingo. Och de bar ju med sig liksom fröet till att någonting nytt skulle börja tas om hand här.
Men det där nya byggde ju helt på gammalt. De spelade ju mycket låtar som var stora på 50-talet. Och då pratade ju inte om rocklåtar.
Nej, det var liksom evergreenare.
Som man då ännu arrangerar på så sätt att man tog bort musikaliska finesser och spelade dem så rakt som möjligt.
Mm, ja, i dansbar tempo.
Peter Hertzberg har varit tyst här nu en lång stund, men nu ska han få starta den sista rundan. Under den tiden du spelade i Snedd, vad är det som var det trevligaste och vad kommer du bäst ihåg?
Gemenskapen, och så kanske man trodde själv att man var så lite känd. Då man var mellan 16 och 19, så det andra könet var nog också en stor orsak.
Och ni har fortfarande kontakt med killarna. Varje år träffas ni?
Ja. Vi är tre som syns ofta. Krista Nyberg, Svante och jag.
Du får säga samma sak, Janko, som Peter sa. Vad var det bästa med de här åren i Empire?
Nu var det ju början förstås, att från ingenting så när det tog fart att man fick spelningar, och sen kan man väl inte förneka att man hade väl bröderna en viss betydelse.
Hela soffan nickar. Nå, Svante!
Nå, jag måste säga att jag är evigt tacksam för att jag kom med i Snedd. Jag hade spelat före det liksom valsar och tango och shottis och den typ av musiken, så det blev en hel omvändning till en annan typ av musik, och utan Snedd så tror jag aldrig att jag skulle komma med i de dansband som jag varit med om och fått vara med i under årens lopp.
Man vet inte, för du var ju skicklig med att mäka med bussen.
Då ska man ha blivit en busschaufför bara.